ett par veckor sedan så fick vi lära känna den här grinden, kan man säga. Mikael berättade om Märta. Och så fick vi smaka på äpplen och gå in genom grinden och ta emot och gå ut genom grinden. Och den här bär vi med oss nu lite grann under våren, för att vårens tema, ett antal gudstjänster, är ju dela. Dela evangeliet. Och så får den här grinden lite grann illustrera något av detta. Kanske väcker en mängd olika tankar. Men Märtas grind. Idag bjuder Märta på vatten. Här finns det lite muggar och här finns det lite vatten här, så vi kommer tillbaka till om en stund. Men detta med att dela evangeliet, när jag talade då för ett par veckor sedan, så handlade det om det vi har fått som gåva. Det är det vi ska ge som en gåva. Det vi har fått, det kan vi också ge vidare. Och idag så är det kom och se som är rubriken. Evangelium, om att förmedla det fantastiska budskapet om Jesus, kan man väl säga, kort och gott. Ibland upplever jag det som att vi fokuserar ganska mycket på läran. Och när vi har pratat om det här med att dela evangelium kanske i olika sammanhang, så blir det mycket fokus på det här. Men hur förklarar man korset? Det här mysteriet med Jesu blod och rättfärdiggörelse genom tro och så vidare. Och så försöker man och på något vis sätta ord på det så att det blir begripligt. Och jag tänker, det har ju verkligen sin plats. Vi behöver ju veta på vem vi tror och vad det betyder, vad det innebär och så vidare. Men utan den personliga berättelsen, utan liksom det här personliga, så spelar ju egentligen inte de här stora orden så mycket roll, utan det behöver ju bottna i våra liv. Jag vet inte hur det var för dig, men för mig var det ju definitivt så. Alltså, jag gick i söndagsskola, jag gick i konfirmation, jag var med på läger, i scouter, på tonår och allt sånt här liksom. Och någonstans under resans gång så började jag ju också att pussla ihop, men vad innebär det här? Vad betyder det? Men det var ju ändå långt senare som jag dessutom läste teologi och började liksom verkligen. Men vänta nu, hur hänger det här ihop? Kan man... hur ser det ut egentligen så? Men det började ju egentligen i mitt personliga möte med Jesus Kristus. Jag såg det hos andra, jag såg det hos mina föräldrar som ett gott exempel. Jag såg det hos ledare som betydde mycket för mig. Att, men, jag tror ju på dem, alltså, jag litar ju på det de säger och det verkar stämma överens med deras liv. Denne Jesus som jag hör om så mycket och som jag tycker mig uppleva, inte bara i kyrkan utan även hemma när vi ber och så vidare. Det här verkar ju vara på riktigt. Och så har jag, precis som många av er, de där tillfällena liksom. Jag vet på ett scoutläge, det var andakt, frivillig andakt. Och när Svenka bad på den där bönen där på andakten, så var det som att det bara klack till i mig. Bara att det här är ju på riktigt. Svenka var 10 år äldre. Han var en av de där som bara, Svenka, han är en cool kille. Och så ber han till Gud. Och så bara, wow. Det han har hittat, det vill ju jag också ha. Och så finns det andra tillfällen under resans gång på olika sätt. Jag tänkte igår och mindes. Vi har ju varit i Alingsås nu några dagar. Som många av er vet, kanske alla, så fick ju pappa flytta hem till himlen här i förra veckan. Jag bär ju med mig det. Jag ska inte berätta en massa om det nu. Liksom. Men det är klart, det satte igång en massa tankar kring allt det där som Alingsås och mina föräldrar har fått betyda och så vidare. Jag minns liksom den här gången då jag... Ja, men någonstans när jag jobbade som ungdomsledare brottade ganska mycket med Guds kallelse i mitt liv. Och vad vill Gud med mig? Och hur jag någonstans drogs ut i skogen i Alingsås. Och det kan ha varit så här år, så jag vet att det var snöslask ute. Och jag där min ensamhet liksom böjer knä i snöslasket och bara än en gång säger till Jesus, nu är det du och jag. Nu får det bära eller brista. Här är jag. Sänd mig. Och hur jag liksom bara storgråter i snön och möter Gud där i. Och det är svårt att sätta ord på de där upplevelserna ibland i efterhand, för att det blir så, det är så heligt, det är så stort, det är så, ja, men liksom, men hur Gud ändå gör något i oss. Och jag tänker att det behöver vi, när vi pratar om att dela evangeliet, så tror jag att vi behöver återvända till kanske de där tillfällena Ja, men Gud, han är inte bara teori, utan han är också mitt liv. När Markus inleder sitt evangelium så skriver han: här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Alltså här börjar de goda nyheterna, här börjar den fantastiska berättelsen om Jesus, Guds son. Han sätter fingret på mig en gång, vem han är. Det är här det börjar. Men jag tänker, han börjar inte vid Jesu födelse som Lukas och Matteus. Och han börjar ju inte heller vid korset. Utan han börjar liksom rakt in i när Jesus kommer ut i offentligheten. Och så beskriver han Jesu liv. Alltså det handlar om Jesu liv. Jag har sagt det någon gång förut, jag tycker att det finns en brist i vår apostoliska trosbekännelse. Sätter sig på höga hästar när man börjar på något vis ifrågasätta. Men den fokuserar ju mycket på, vi tror på Gud skaparen, vi tror på Jesus född av jungfru, vi tror att Jesus dog, att han uppstod, att han flyttade hem till himlen, att han kommer tillbaka och så vidare. Men där är ingenting av Jesu liv. Och jag tror att det är viktigt för oss när vi ska följa honom. Alltså allt det han faktiskt också gjorde mellan födelsen och korset. Här börjar evangeliet. Hela den här berättelsen om det handlar om Jesus. Om vem han är. Johannes, han skriver ju: ordet blev kött. Det blev kött och blod. Och han skriver: ordet var hos Gud. Ja, ordet var Gud. I sitt första kapitel så skriver han, tycker jag, tydligt att Jesus fanns hos Gud. Ja, han var till och med Gud. Och så blir han människa. Och så skriver Johannes: ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud. Och alltid nära fadern, har förklarat honom för oss. Alltså både osedd men ändå sedd i Jesus. Han har förklarat Gud för oss. Den som har sett Gud, den som har sett mig har sett Gud, fadern, säger Jesus. Och så gör han de här stora anspråken: jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jesus ger nytt liv. Han ger oss en ny identitet. Markus förklarar hur han kommer för att etablera Guds rike på jorden. Att Gud kommer nära. Att han vill upprätta riket inom oss. Och det är det som sker när vi öppnar upp oss för honom och säger: ja, Jesus, jag behöver dig. Jag klarar mig inte, jag fixar inte det här. Jag behöver dig i mitt liv. Han möter oss med Guds kärlek och ger oss hopp. Hopp inför framtiden. Hopp om en evighet. Hopp om att vi ska mötas en dag igen. Och frågan är ju hur då? Hur kommunicerar vi det här? Hur delar vi de här goda nyheterna med varandra och andra som kanske inte tror som vi? Och faktum är att i Bibeln så är ju Gud den största missionären. Han sänder människor åt olika håll. Men Gud själv, han är ju missionären nummer ett. Han går före. Han lämnar all sin härlighet, Jesus, och så flyttar han ner till smutsen, till synden, till det som är våran verklighet. Han korsar kulturella gränser, han korsar geografiska gränser, han gör det där som missionärer gör, alltså han går över på den andras planhalva på något vis. Han gör allt som krävs för att nå dem som han älskar, för att de ska förstå vem han är. Han ger upp allt. Han är beredd att offra precis allting. Han går till och med i döden för att göra det som är hans uppdrag. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Allting handlar om Guds kärlek till oss. Fantastiskt. Vi ska läsa en text som är känd, välkänd för de flesta utav oss i alla fall. Och här ser vi ett exempel, tänker jag, på hur Jesus gjorde när han delade evangeliet. Han som ju ändå är vårat exempel nummer ett. Det står så här i Johannes 4. Jesus måste ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om någonting att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa: herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa: gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan sa: jag har ingen man. Jesus sa: det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa: herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom: jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne: det är jag, den som talar med dig. Hur gör Jesus? Alltså, han som är vårt främsta exempel i allt. Det är honom vi följer, det är honom vi lär av, det är honom vi vill likna. Han lever hela tiden i sitt uppdrag. Här är de på väg från Judén till Galileen, och så tar de vägen genom Samarien. Det var ju inte den vägen man brukade gå. Det var ju liksom no-go zone. Det var ju liksom, där ska man inte vara. Men de gjorde det. Och under resans gång, även om målet verkar ha varit Judén, så under resans gång så är Jesus på något vis närvarande i mötet med de människor som korsar hans väg. Han är beredd att gå över gränser. Han låter inte kultur eller religion eller kön eller förutfattade meningar och så vidare stå i vägen. Han möter människor där de är. Mitt i livet, mitt i vardagen, vid brunnen, över en kopp, inte kaffe men vatten. Och då kan vi fundera, kan vi lära oss någonting från Jesu inställning? Om man lite mer skulle ha den inställningen, undra vem jag kan få dela tron med idag. Finns det någon som kanske, skulle det vara så, är det något tillfälle? Vill Gud att jag ska gå en omväg? Gå till någon plats där jag kanske inte brukar gå? Eller ska jag göra någonting särskilt? Var finns de som Gud sände mig till? För när Jesus, och vi ser hos honom hur han förhåller sig till sina medmänniskor, så är det ju fullständigt revolutionerande. Det är ju provocerande, skulle man kunna säga. Att som judisk man, därtill kallad lärare och rabbin, stanna upp och möta den här samariska kvinnan och dessutom be om att få dricka ur hennes vattenkärl. Det är så många olika no-no-fel, du gör inte så här, så att det är nästan svårt att på något vis räkna upp dem. Som man pratar man ju inte med en kvinna i den här kulturen. Som jude pratar man ju inte med en samarie på det här viset. Och att dessutom dricka ur vattenkäll, det är ju att bjuda in orenhet i sitt liv. Och ändå verkar det som att Jesus, han bara lägger allt åt sidan. Han struntar i det. Eller kanske tvärtom, han struntar inte i henne. Utan han ser människan här. Och allt det andra, det får stå åt sidan vid det här tillfället. Hon tillhörde fel grupp i samhället. Hon hade helt fel åsikter. Hon hade dåligt rykte. Hon betraktades kanske till och med som oren. Hon var en som man definitivt skulle ta avstånd ifrån. Och ändå möter han henne här. Med respekt. Med varsamhet. Han kommer ödmjukt. Med sina behov. Jag tycker det är så vackert. När hon kommer, då sitter han redan där. Han är redan där. Och så är det han som börjar. Du, jag är törstig. Jag behöver vatten. Kan du hjälpa mig? Alltså han kommer med sina behov. Och så sitter han ner. Han möter den här kvinnan i ögonhöjd. Han kanske till och med lite underifrån. Inte på det här dömande ovanifrån. Jag har alla svaren. Jag ska minsann säga till det. Utan mer. Här är jag. Och så ser han henne. Och ganska snabbt så börjar de prata om väsentligheter. Om sånt som rör livet. Jesus är tydlig med att han har något som hon behöver. För även om han erkänner sitt behov. Så är han ju också tydlig med att om du bara visste. Om du bara visste vem jag är och vad jag har att ge dig. Så skulle det vara du som bad mig. Och då skulle jag ge dig levande vatten. Och när han öppnar upp, då visar hon intresse. Och då delar Jesus ett personligt tilltal med henne. Och det är frågan, jag tycker det utmanar mig. Är vi förberedda på att föra den här typen av samtal med våra vänner, med våra grannar, med de vi har omkring oss, våra medmänniskor? Lyssnar jag in vad anden har? Vad anden vill säga? Och det kan ju handla om när vi sitter och läser i Bibeln. Att, men det här är ju starkt. Det här betyder något för mig. Det kanske också kan betyda någonting för någon annan. Att precis som Jesus möta människor där de är. Att vara personlig. Att lyssna. Att genuint lyssna. Hur tänker du? Vad har du för åsikter om det här? Hur gör du i de här fallen? Att erbjuda evangelium. Levande vatten. Jag tänker ibland på Bengt Kimbom som var vakanspastor i Rikas hemförsamling. Han jobbade också på soldathemmet i Skövde när jag var ungdomsledare. Han var fenomenal på det där. Med att på ett naturligt sätt bara. För jag var med honom någon dag. Och liksom, ibland kan det bli så plumpt och dumt. När man liksom, men han kom där. Pigg pensionär satte sig med killarna och liksom, tjena grabbar, hur är det? Det är jobbigt nu, vi ska ut på övningen och jag har ont i knät. Och så, vet ni, alltså, hur gör ni när ni har ont i knät? Jag har ingen aning. Så, nej, men när jag har ont i knät, då brukar jag be till Jesus. Ska vi be en bön, killar? Och plötsligt så sitter vi och utan att det blir konstlat. Liksom. Men just det där, att vara närvarande, att lyssna, att också erbjuda evangelium. Jag tänker att vid den här brunnen så kan alla mötas. Vi behöver släcka våran törst. Alla människor är törstiga. Vi har alla en törst efter mening. Efter att bli sedda. Efter att slippa skam. En törst efter hopp. Där någonstans kan vi alla mötas. Vad törstar du efter? Vad längtar du efter? Alltså tänk att sätta ord på det tillsammans. Vilket intressant samtal vi skulle kunna få med våra medmänniskor. Vad är din längtan? Vad är det som driver dig? Och så kanske om vi vågar så kan vi också. Det här är min drivkraft. Det här är min förhoppning. Det här tror jag på. Och när Jesus nämner kvinnans livssituation. Fem män har du haft. Den du har nu är inte din man. där någonstans så händer det någonting. Han avslöjar sanningen. Men jag upplever det som att han gör det utan att fördöma, utan att döma. Alltså han ser allt, men han är kvar. Han gör inte som de där andra. Det är ju någon anledning till att hon går själv till brunnen mitt på dagen. Hon är ensam. Hon är kanske utstött. Jesus gör inte så. Han ser henne, han förstår vem hon är, men han blir kvar. Och det är väl något av evangeliets kärna, att vara fullt känd och fullt älskad. Och så sker den här förvandlingen. Inte genom argument, inte genom skam, inte genom att han dömer henne, utan i kärlek. Mitt i samtalet så tycker jag det är intressant att kvinnan, hon försöker att fly in i någon form av teologisk diskussion, liksom teorier. Så, men hur är det nu egentligen? För att våra fäder, de säger att vi ska tillbe här, men ni säger att man ska tillbe. Och så försöker hon liksom lite att värja sig för när det börjar bli lite jobbigt. Och jag tänker att det är ganska vanligt att vi gör så där. När det börjar kännas lite för mycket så... Ja, men vänta nu. Är det här verkligen rationellt? Går det verkligen till på det? Det finns ju många andra och så vidare. Och Jesus, han möter ju hennes frågor. Men han är ändå ganska snar med att flytta fokus till det som är verkligt avgörande. Nämligen att tillbe i ande och sanning. Det vill säga att ha rätt relation till Gud. Det spelar ingen roll om du tillber i Jerusalem eller Gerishim eller vad det nu är han pratar om. Utan det är ditt och mitt hjärta det handlar om. Och så händer det någonting. Kvinnans liv blir förvandlat. Hon lämnar krukan. Hon lämnar liksom sitt gamla liv. Där vid brunnen, vid Jesu fötter. Och så skyndar hon in till stan. För att berätta vad hon precis varit med om. Och på så vis så blir ju kvinnan ett annat exempel i den här texten. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sa till kvinnan: nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Det är en stark bekännelse. Någonstans här så har det gått upp för dem vem Jesus är. Men man skulle kunna tänka: vem är hon att agera evangelist och springa in och predika evangelium för de otroende i Samarien? Kvinna och allt det där. Va? Får ens kvinnor tala? Det är lite debatt kring det i vissa sammanhang just nu. Det kan vi ta någon annan gång. Men vem är hon? Vad har hon för kvalifikationer? Hon har inte gått i söndagsskola eller bibelskola eller läst någon teologi. Och har definitivt inte svar på alla livets olika frågor. Vad är det som... Hon har Jesus. Och det är det enda som spelar någon roll. Hon har Jesus. Hon har mött Jesus. Och det är det hon kommer med. Jag har mött honom. Han kanske är Messias. Alltså det finns både en tydlighet och en ödmjukhet. Han har sagt mig allt. Han kanske är Messias. Hon kommer där och hon bjuder andra att själv få upptäcka Jesus. Kom och se. Det är hennes approach. Kom och se. Jag har mött honom. En enkel inbjudan till den som lyssnar och är intresserad. Det är samma ord som Jesus använder till sina första lärjungar i Johannesevangeliet. När de kommer och liksom undrar: vem är du? Var bor du? Kom och se. Följ med. Kom. Och vi kan precis som kvinnan dela vår berättelse, alltså berätta om vår tro på Jesus. Vi kan tro vem vi tror att han är och vad han betyder för oss. Och så kan vi bjuda människor att följa med. Kom och se. Det handlar inte om att övertyga någon annan, det handlar om att bjuda med någon annan. Du kan själv upptäcka att Jesus är på riktigt. Kom och se hur han påverkar mitt liv. Kom och se vad han har gjort. Kom och se vår gemenskap. Den är inte perfekt, men den är på något vis präglad utav Jesus. Kom och smaka och se att Gud är god. Han är på riktigt. Välkommen till en hemgrupp, välkommen till gudstjänsten, välkommen till våra olika verksamheter. Välkommen att dela livet med oss. Kom och se. Här försöker vi att gestalta det som vi tror på. Gemenskapen och trivsel, men också budskapet om Jesus. Att han älskar oss. Att han vill förvandla våra liv. Därför att först och främst så handlar det om relation och inte argumentation. Att likt Jesus bara inleda ett samtal. Prata om den djupare törsten. Om de viktiga frågorna i livet. Och så får vi som kvinnan dela vår personliga berättelse om vår tro på Jesus. Och så får vi lita på att Guds ande är där. Och skapar liv i orden. Och rör vi både oss och dem som vi delar livet tillsammans med. Och jag tänker att vi så här nu mot slutet av gudstjänsten kan få, om man vill, tända ljus, men också kanske ta en liksom mugg och tänka på någon som du tror är törstig. Eller kanske för egen del, jag är törstig. Jag behöver mer av Jesus. I synnerhet om jag också ska få mod att dela det här med någon annan. Och så kan du antingen ta muggen som en påminnelse, du tar med dig den hem och så ställer du den muggen och så tänker du just det. Att dela törsten med någon annan. Att få också berätta om att det finns vatten som släcker törst. Och så får vi göra det på något vis för den som vill, som en överlåtelsehandling, som en symbolisk grej som på något vis uttrycker vår längtan efter att få smaka Gud och att andra också ska få göra detsamma. Herre, jag tackar dig för att du är den som kallar. Och tack för att du redan har kommit. Precis som i mötet med kvinnan så var du redan där när hon kom. Och tack för att du ser oss precis som du såg henne. Att du möter oss där vi är. Kom här och påminn oss om det goda som du har gett. Och hjälp oss också att dela den kärleken med andra människor. Hjälp oss att sätta ord på vår tro. Jag ber att du ska påminna oss om människor som kanske behöver höra om dig just nu. Om det är någon särskild som du vill att vi ska bry oss om och samtala med och lyssna till och dela hjärta till hjärta vår törst tillsammans med. Herre, så påminna oss om det just nu i gudstjänsten här. Tack att vi än en gång får överlåta oss till dig. Alla de vi tänker på. Tack att du ser här, att du vet våra behov, vår längtan. Amen.